Välkommen! Idag ska vi verkligen gå på djupet med klimatet i Paris. Vi har fått ett underlag från dig som täcker allt från stora drag till rätt specifika händelser. Och vårt jobb här blir ju att försöka koka ner det viktigaste för dig.
Precis!
Så, vi ska kika på det typiska Parisklimatet, några historiska väderhändelser som sticker ut och sen såklart hur klimatet faktiskt förändras. Allt baserat på rätt detaljerad data, förstår jag.
Exakt. Vi ska titta på temperaturtrender, nederbördsmönster, olika typer av extremväder och inte minst den här fascinerande effekten som kallas urban värmeö, i lådechalö urban.
Just det.
Så frågan är väl, vad är det egentligen som kännetecknar klimatet i Paris?
Okej, bra startpunkt. Paris har alltså ett oceaniskt klimat, står det. Men vad betyder det mer konkret? Mildare vintrar och varmare somrar än vid kusten, typ?
Nej, snarare tvärtom jämfört med inlandet, kan man säga. Det är mildare än långt inåt landet, men läget gör att det inte är riktigt som vid kusten heller.
Okej. Vi snackar om influence oceanique, alltså havets påverkan kontra influence continental från kontinenten, eller hur?
Precis så. Det är det maritima, influence oceanique, som dominerar, men inlandsläget ger ändå vissa kontinentala drag. Lite större skillnad mellan sommar och vinter än precis vid kusten, till exempel.
Mm.
Om vi kollar siffrorna för perioden 1981-2010, då låg medeltemperaturen på sommaren, juni till augusti alltså, runt 19,7 grader.
Okej. Okay.
Och vintern, december till februari, på 5,4 grader. Årsnederbörden är typ 637 millimeter. Ganska jämnt fördelat över året faktiskt.
Och det är mindre än vid kusten, sa du?
Ja, ofta lite mindre än i många kustregioner. Paris är ju känt för sitt frekventa men ofta lätta regn. Det regnar i snitt 111 dagar per år.
Så den där klassiska bilden av en grå Parishimmel, den stämmer ganska bra då?
Ja, den har ju helt klart en koppling till det där maritima inflytandet. Absolut. Solskenstimmarna är relativt få. Runt 1690 per år.
Okej.
Men en intressant grej är att antalet dimdagar har minskat drastiskt. Verkligen. Från över 50 per år för 100 år sedan till kanske 13 per år nu i snitt.
Oj, varför då?
Det kopplas ofta till minskade utsläpp av vissa partiklar och förändringar i uppvärmning, så luften är väl renare på det sättet. Vinden är oftast måttlig förresten. Sydvästlig oftast.
Men sen till det här som jag tyckte lät extra spännande. Det här med att själva staden påverkar temperaturen. Den urbana värmeön.
Ja, absolut. I Lotte de Chalor Urbain. Det är en väldigt påtaglig effekt i Paris. Man märker skillnaden mellan stadskärnan och landsbygden runt omkring tydligast på natten och runt soluppgången.
Hur stor skillnad pratar vi om?
I snitt är minimitemperaturen inne i city ungefär 2 grader högre per år än utanför. Men under rätt förhållanden, typ vindstilla och klara nätter, då kan skillnaden bli mycket större.
Aha!
Uppåt 4 grader är inte alls ovanligt. Och det finns extrema exempel. Som den 17 april 2014. Då mätte man faktiskt över 11 graders skillnad mellan centrala Paris och landsbygden.
11 grader? Det är ju enormt.
Ja, det är det verkligen. Och det här påverkar ju såklart till exempel frosten.
Just det, det tänkte jag på. Färre frostdagar i Nissan.
Markant färre. Frost är mycket ovanligare innanför stadsmurarna. Intramuros, som man säger.
Mm.
Vid Parc Monceau-stationen, som är en klassisk mätpunkt, där sjönk antalet frostdagar från i snitt 56 per år, om vi kollar på 1881 till 1910,
okay,
till bara 25 per år mellan 1971 och 2000. Så en rejäl minskning.
Wow!
Och som ett nästan extremt exempel på den här trenden så hade man mellan december 2013 och december 2014 hela 308 dagar i rad utan en enda frostnatt vid den stationen.
Otroligt. Man tänker ju kanske inte alltid på Paris som en plats för extremväder. Mer vackert och grått kanske. Men historien visar annat.
Ja, verkligen. Det finns fler exempel. Ett känt är 1816, året utan sommar.
Just det, efter vulkanutbrottet.
Precis, Tambora, Indonesien, året innan. Mätningarna från Observatoire de Paris visar en, ja, extremt molnig och regnig sommar det året. Alltså juni hade bara 5 dagar med vackert väder, juli hade 3 och augusti 5.
Herregud!
Ja, det ledde ju till katastrofala skördar och svår hungersnöd i stora delar av Europa.
Och sen läste jag i underlaget om en trom mitt i Paris. Det låter ju helt galet.
Ja, det stämmer faktiskt. Det var den 10 september 1896. En väldokumenterad händelse. Tromben bildades nära Jardin du Luxembourg och drog sedan 6 kilometer åt nordost mot La Villette. Den var upp till 300 meter bred och vindarna uppskattades till 220 kilometer i timmen.
Usch, det måste ha varit fruktansvärt.
Ja, tyvärr. 5 personer omkom och det blev stora materiella skador. Och när vi ändå pratar vind, högsta vindbyn vid Montsouris är 69 kilometer i timmen.
När var det?
Under den där stora stormen, 26 december 1999. Men vid Eiffeltornets topp mätte man över 220 kilometer i timmen då.
Sanslöst. Okej, och värmeböljor då? Kan ni kul? Det känns som man hör om det oftare nu för tiden från Paris.
Ja, och det stämmer att de blir vanligare. Men Paris har en lång och tyvärr dödlig historia av värmeböljor. Redan 1718-19 var det en fruktansvärd period. Hundratusentals dog i Frankrike. Sen har vi 1911, 1947, 1976 och såklart den väldigt uppmärksammade 2003.
Den minns man ju.
Precis. Men det som datan och prognoserna visar tydligt är att de blir vanligare, intensivare och de varar längre.
Och värmerekordet är nytt?
Ja, det absoluta rekordet för Paris-Montsouris är från 25 juli 2019. Hela 42,6 grader Celsius.
42,6. Puff.
Ja, och som kontrast då, köldrekordet är minus 23,9 grader från 10 december 1879. Så spannet är ju enormt.
Verkligen. Hur ser det ut framåt då med värmen?
Antalet dagar per år med över 30 grader, som nu är runt 11 i snitt, det förväntas öka till mellan 10 och 45 dagar i slutet av seklet. Lite beroende på utsläppsscenario.
Mellan 10 och 45, det är ju jättestort spann.
Ja, det visar ju hur mycket våra utsläppsval spelar roll. Men risken finns att en sommar som den 2003, som var så extrem då, att den blir det nya normala.
Usch.
Och vi ser andra extremer också, som skyfall. Den 9 juli 2017 följde nästan 50 mm regn på bara en timme vid de Montsouris. 49,2 exakt.
Okej, så om vi ska försöka sammanfatta det här lite. Vad är den stora bilden för klimatet i Paris framöver?
Datan visar ju en helt otvetydig uppvärmningstrend. Och den har accelererat, särskilt sedan 1990-talet. Kurvorna pekar stadigt uppåt. Och framtidsscenarierna pekar mot betydligt varmare somrar och mildare vintrar, men också blötare vintrar.
Blötare vintrar, okej. Okay.
Och risken för extrema värmeböljor, sådana som varar i flera veckor, kanske upp till 5 veckor i sträck, den ökar markant mot slutet av seklet. Och antalet sommardagar, alltså över 25 grader, förväntas också öka kraftigt.
Så, för att summera för dig som lyssnar. Paris klimat är verkligen en fascinerande mix. Grunden är oceanisk, men det påverkas av inlandsläget och framförallt av själva staden, den här värmeöeffekten. Historien är full av dramatiska väderhändelser och framtiden pekar ganska tydligt mot en allt varmare stad.
Precis. Det som är så intressant här är ju det här samspelet liksom, mellan de stora klimatmönstren och den lokala miljön, staden, som skapar det här unika mikroklimatet. Och det väcker ju såklart jättestora frågor om stadsplanering, vilka material man bygger med, hur viktiga grönområden är, hur man helt enkelt bäst anpassar Paris och parisarna till ett varmare klimat.
Verkligen. Mycket att fundera kring där. Och som en sista tanke att skicka med dig. Med den här ökande värmen och risken för långa intensiva kanikuler, hur tror du att parisarnas vardagsliv och deras sätt att använda sin stad på sommaren kan komma att förändras i framtiden? Vilka nya vanor eller rutiner eller kanske anpassningar i själva stadsrummet kan vi tänkas få se?